En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vi har Makoto, vi har lite Champions League. Vi har lite rykten, inte jättemycket. Lite rykten, lite mer dokusåpa i Real Madrid. Vi har en Deloitte Football Money League för säsongen 24-25. Som vi kan prata om. Och så där tycker vi gör.
Ja, vi kör väl. Får vi se vad vi landar.
Mm. In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Ja, för det är Sillepodden och det är torsdag och vi har Champions League-veckan, gruppspel. Nej, det är inte vilket ligafasen. Ligafasen, man vill ju säga gruppspelet. Ligafasen är på väg att gå mot sitt slut. Vi har en omgång kvar, den spelas nästa onsdag. Alla matcher samtidigt, du älskar.
Ja,
du älskar den Champions League-onsdagen.
Det gör jag, det är ju andra gången vi får uppleva den och... Det kan vi väl larma om redan nu. Vi kommer att ha någon form av livesändning under den kvällen. Mm. Det kommer väl bli en tradition där att det blir dubbla uppesittarkvällar just i slutet av januari. Först då Champions Leagues avslutande omgång och sen då deadline day på det senare. Men ja, vi återkommer väl på sajt så att säga när planeringen mer är satt exakt hur den kommer att se ut. Men någon form av... underhållning, om man får kalla det där, kommer det väl att dyka upp i alla fall i flödet på onsdag kväll.
Mm. Du har redan försökt tjata med. Jag kommer inte vara med. Det är nämligen Cryptopsy. Om ni inte har köpt biljetter till Cryptopsy än så måste ni passa på nu. De är snart slut. Jag har gjort reklam för en spelning. Jag inte alls har någonting med att göra, men jag ska dit. Vi kan väl bara säga lite om Champions League i veckan då. Vi kan konstatera att Arbeloa studsade tillbaks lite grann från sin skakiga start i Real Madrid.
Arbeloa var väldigt tydlig efter. Det här är spelarna som gjorde det. Det är inte jag. Jag har inget ansvar för den här segern.
Åh, han är så svag.
Han tar allt ansvar för förluster. Då är det bara hans fel. När de vinner så är det absolut inte hans förtjänst.
Det är precis den typen av tränare som Florentino Perez vill ha i Real Madrid.
Ja, alltså problemet så här, Ancelotti kan väl vara sån till viss del också. Men problemet är att Ancelotti har ett CV. Ancelotti har en aura, han har ett ögonbryn. Han har hela de här bitarna som på något sätt ger honom mandatet att kasta ifrån sig mandat. Arbeloa har inte byggt upp det än. Och det är därför jag inte tycker det känns trovärdigt. För mig är han fortfarande en på något sätt generisk Real Madrid-tv-tittare. Vi får väl se vad det landar i slutändan. Men de fick ju utlopp för allting. Alla gjorde ju mål, alla som blivit utbuade och vart ifrågasatt gjorde ju mål. Vinicius gör 3 assist och vinner matchens lirare.
Vet du vad som inte heller känns helt genuint?
Vad?
The bromance mellan Mbappé och Vini. De var så bra kompisar efteråt. Oj.
Ja, absolut. Och Jude Bellingham skickade ju en hint i de här underliga ryktena som dök upp i spansk media. Det var någon spansk youtuber eller något som påstod att, vad var det, Jude Bellingham har besökt varje bar i Spanien. Och det svarar han väl på där med att göra en tydlig målgest som signalerade att ja, verkligen, det stämmer säkert. Och det är ju, låter ju som bara rent hittepå. Det tror jag att det är också. Men han har varit ifrågasatt och han gjorde mål och det passade ju ganska bra med ett citat från den oerhört kloke och vise Toni Kroos som sa det att man är inte en stor fotbollsspelare om man inte blivit utbuad på Santiago Bernabéu.
Precis. Har han blivit det?
Ja, såklart han har blivit.
Alltså, den där publiken, alltså, den är också obegriplig. Vi hade egentligen enda riktiga stormatchen i veckan var ju den mellan Arsenal och Inter på San Siro. Arsenal gör det Arsenal gör. Man är blytunga, man gör mål på hörner. Sen Viktor Gyökeres kommer in, ett jättefint inhopp generellt han gör. Riktigt, riktigt starkt och ett bra mål. En assist från Saka, ofrivillig. Men, men han kanske går ut och säger stryk mig från den assisten. Jag vill inte ha några assist till Viktor.
Jag vet inte, är det bra för Viktor Gyökeres att han kommer in och visar sig? Han är kanske en jättebra supersub, tänker Arteta. Och så kommer Gabriel Jesus starta sen.
Jag tror kanske att Kai Havertz, när han är fit den, for fight, är den som kommer gå in först. Också, ja. Men vi får se. Viktor Gyökeres gör i alla fall ett par riktigt starka 30 minuter ungefär i den här matchen. Ja. Och sagt, det var inte bara målet, utan han såg pigg ut generellt och förändrade lite matchbilden.
Det är väldigt svårt att kritisera eller ifrågasätta Arsenal för någonting de har gjort den här hösten, när de leder ligan med 7 poäng. De har vunnit 7 av 7 matcher i Champions League. De är kvar i alla turneringar. De har inte satt en fot fel hittills. Det är lite oroväckande dock, för att det kommer en vår. Någon gång måste de väl ha en dipp.
Påminner lite grann om ett lag från Liverpool förra säsongen ungefär så här. Nu vann man ju ligan, men man vann ju den där tabellen. Eller kanske man förlorade sista matchen ju, när man ställde upp med ett B-lag. Och man redan,
det är därför man fick PSG istället.
Precis, och då fick man ju PSG som hade kvalat sig dit, och så åker man ut på straffar.
Vann inte Liverpool grundserien förra?
Ja, jag minns faktiskt inte hur det var. Man förlorade ju sista matchen i alla fall. Men skitsamma.
PSG var ju riktigt illa ute inför sista omgången då, senast i alla fall. Men löste det. Så de var ju nära att åka ur.
Ja, så var det ju. Arsenal i alla fall 3-1 då, borta mot Inter, är ju ruskigt starkt. Jag tyckte Inter var ganska bra också i den här matchen faktiskt. Sen har de ju problem, Inter, mot bra lag. Det har ju varit likadant i Serie A. Man har problem mot toppkonkurrenterna. Man vinner sina matcher mot nedre halvan. Men har lite tuffare i de här toppmatcherna. Och det visar man ju här också, att man orkar inte riktigt. Man räcker inte riktigt till. Sen, jag menar, Arsenal kanske är Europas bästa lag just nu. Man har världens bästa mittback i Gabriel i alla fall. Det tycker jag... Jag tycker inte det råder någon tvekan om att, för att när han kom in här istället för Mosquera, så vart det en helt annan aggressivitet i försvarsspelet.
Ja, de har ju införskaffat ett läge där de kan rotera i den här typen av matcher nu. Det är, så är det ju. De har ju redan säkrat.
Ja, men alltså, de slänger in Gabriel, i mitt tycke världens bästa mittback. De slänger in Martinelli, absolut, det är typ en sub, men de slänger också in Declan Rice och Viktor Gyökeres. Det är en hyfsad bredd, och man har kvar Martin Ødegaard och Nuno Madueke på bänken.
Men de här spelarna startar
och
inte.
Kai Havertz är ju också med på bänken.
Det är ju en rotation i sig att de här spelarna inte startar, vissa av dem.
Ja visst, och man ställer ändå ut med ett starkt lag liksom.
Ja, och de har ju otrolig bredd i truppen, sen är det ju som sagt. Nu har de ju säkrat... Det blir någon form av hemmaplansfördel man kommer få senare i turneringen, på att du får avsluta semifinal och kvartsfinal och annat hemma. Så det finns en sån aspekt i det som kommer att vara positiv för dem, i och med då att man tar den här topplaceringen. Sen får vi se exakt vad det innebär. Det är ju lite bättre läge för Arsenal att ha den topplaceringen den här säsongen än vad fallet var för Liverpool förra säsongen, i och med att du har ju inte riktigt samma dignitet av toppklubbar som kämpar för överlevnad.
Nej.
Ja,
du hade ju både Real Madrid och Manchester City, och PSG var väl alla på den där kval förra året, om jag inte minns fel.
Jo, precis. Så då, de kommer väl landa just nu, tror jag, om Arsenal vinner serien. Rätta mig om jag har fel, kära lyssnare, men då är det väl Galatasaray Karabach som kan vänta i åttondelsfinal, om det här skulle stå sig. Det kommer inte den här tabellen stå sig nu.
Kommer det inte göra.
Det är väl också värt att nämna. Karabach, som alltså vinner mot Eintracht här igår. Helt sanslöst vad Eintracht har sysslat med. De är ju borta redan. Karabach blir första azerbajdzjanska laget att, eller är det azerisk? Jaja. Att ta sig till ett slutspel i Champions League. Det är inte en bortamatch man kanske vill ha. Det är en bit dit.
Ja, så är det.
Att åka, kan jag säga. Men, och den resan kanske inte är optimal att få mitt under brinnande liksom säsong som det lag som låtas mot dem kommer få.
Tacksam, de har ju Liverpool har dem i nästa vecka, sista omgången, men på Anfield. Det är en jävla skillnad. Då är det de som har fått resa långt istället.
Ja, och det kan ju, även om de förlorar det, så kan det fortfarande räcka på Karabach att klara sig kvar beroende på vad det blir för andra resultat då.
Så är det ju. Och för Liverpool räcker det väl med en, ett kryss, va?
Säkra topp 8, tänker du? Ja, Liverpool har införskaffat sig ett superläge i det här läget. Det är ändå intressant att det är ju, alltså så här, efter Arsenal, Bayern München så har du Real Madrid, Liverpool, Tottenham på rad. Tottenham har ju också så här, ligger jättebra till. Absolut, de måste leverera för att säkra topp 8, men det här är ju lag som har krisat.
Räddade Frank sitt jobb tillfället i alla fall i den där matchen mot seger mot Dortmund nu i veckan.
De har ju mer råd att förlora i Champions League just nu än vad de har att förlora i ligan, kan man ju tycka. Men det...
Tycker du om att Glenn visar ut Daniel Svensson? Det var ju rött kort, kan jag tycka.
Alltså, ja, vad ska han göra
dobbarna,
då?
Dobbarna träffar rätt högt upp på benet. Sen, det är den där typen av röda kort som man inte såg tidigare. Ser det inte så mycket ut i realtid. Man tittar på reprisen. Ja, dobbarna är uppe där. De fiskar mot knät. Det är inte med flit. Det är lite otur. Och, alltså, det är lite vårdslöst, kan man säga. Det är inte med flit, men det är fortfarande vårdslöst. Och då blir det svårt för domarna att döma någonting annat än rött.
Jo, jag håller ju helt med. Men nu har ni säkert avhandlat det här tidigare i veckan redan, men jag kan ju fortfarande inte förstå hur Diogo Dalot inte blev utvisad i derbyt.
Nej,
det går utanför mitt förstånd, det hur därför, han inte var rött kort.
Ja, det är därför det var så förvånande att just den inte blev rött kort.
det är så bizarrt. Nu tror jag inte jag gjorde någon skillnad för den matchen ändå, men...
Nej, precis.
Det är helt bizarrt.
Du, på tal om Manchester City... Du var och såg dem i Bode. Det var ingen höjdare. På tal om röda kort, vad håller Rodri på med?
Han stoppar kontringar. Alltså, grejen är ju så här, den här matchen, för de som inte såg den här matchen, det är viktigt att lägga till i sammanhanget. Bode kunde gjort dubbelt så många mål. De har två bollar in för offside. Jag fick en totalt lyrisk lokaljournalist som satt bredvid mig, som satt med en sorts live-text och uppdaterade. Och när ena gick in så såg man att han var ja! Och så började knacka. Och så han liksom utropstecken i rubriken. Liksom, så här, Bodø leder 3-0. Bara, så här,
bra norska.
Flaggan. Det är offside. Det måste ändra det där. Du kan inte skicka ut det där nu. Men han fick ju 3-0 sen när Hauge slog till. Och så de har ju skott i ribban. Alltså så här, absolut, Citys försvar, det har vi sett läcka förr. Vi såg det i derbyt, hela världen fick se hur bräckligt det är med Max Alain och Abdulkadir Kusanov i duo där tillsammans med Rico Lewis, jag vet vad han gör, och Ait Nouri. Det funkar inte, och Rodri är ju inte i form, bevisligen.
Han har ju inte kommit tillbaka från den där skadan riktigt. Vi har ju inte sett den Rodri som vi såg före den. Det är ju inget, och det är ju inte konstigt. Det kommer ta lång tid. Han kommer komma tillbaka. Alltså Rodri, men vi får nog kanske förvänta oss att den här säsongen är en säsong att på något sätt bygga upp formen igen. Därför att ett så är man ju inte fysiskt helt 100% när man kommer tillbaka från en sån här skada. Men det tar också tid att få upp tempot. Och vi har så extremt höga förväntningar på Rodri som världens bästa spelare. Jag menar, Ballon d'Or-vinnare som han ju är. Vi kommer behöva ge honom den tiden innan vi kan sätta de förväntningarna på honom.
Det här med tid var ju någonting som Pep Guardiola var väldigt mycket inne på inför matchen också. För han blev ju utfrågad om United-förlusten av de brittiska medierna. Och där han drog en liknelse med Carlos Alcaraz där. Där han sa att men Alcaraz kan ju så här, han ska finslipa sin serve. Kan han göra det på en off-season på 6 veckor. Och han kommer tillbaka. Det är inte så att Max Alain får tid att finslipa saker när vi bara plockar hem honom från ett lån och bara rakt in i startelvan för att täcka. Det liksom, du måste bara acceptera att det kommer komma dippar. Så att det är vad det är, så. Sen i den här matchen, så här, det som är mest fascinerande är att absolut, Citys försvar är bräckligt. Det går att straffa. Manchester United gjorde det på ett briljant sätt. Ett lag som Bodø/Glimt med de spelarna de har ska inte bara kunna ta Uniteds gameplan och följa den till punkt och prick och kanske till och med överträffa den. Det ska inte kunna gå. Men det gör de. Och nu får vi se om de behöver ju slå Atletico borta för att ha chans att gå vidare. Och det blir nog svårt. Om de gör det, det är det absolut sista lag man vill ta i... vad heter det, 16-delsfinal, åka upp till Aspmyra. Nu, City hade ju också trevliga väderförhållanden.
Det kan vara värre där uppe.
De fick titta på norrsken och alla tyckte det var kanon, och de flesta tillresta fansen verkar ha känt att ja, vi ska inte låta den här insatsen förstöra en fantastisk resa. De var ju hur nöjda som helst att åka dit och kolla norrsken och allt om 340 eller vad det var som var på plats där. Men om det är lite kallare där uppe och ruggigt, nej, då är det nog en mardröm att komma till den där arenan. Mm.
Konstgräs också ju.
Ja, fast det, ska, alltså det här är ju fotboll, men de ska kunna hantera det.
Ja, fast det, de är ju inte vana vid det. Det är ju så.
Ja, de tränar ju på matcharenan dagen innan, det gör de aldrig.
Ja, men absolut, att man har tränat. Men att spela vecka ut och vecka in på konstgräs är ju en helt annan sak. För att det är ju skillnad att spela på konstgräs. Och jo, men det är klart att, det är klart att City med alla, alltså, vad var det så, Bode Glimts hela, det var någon podcast jag lyssnade på, så att jag minns inte vart det kommer ifrån, men hela Bode Glimts lönebudget är lägre än vad Manchester United betalade Ten Hag för att sparka honom. Det är liksom, det är de nivåerna vi pratar om, alltså, alla transfersummer i Bode Glimts trupp tillsammans kommer inte upp i pengen som City betalade för Semenyo nu för ett par veckor.
Nej, och det är inte en konstgräs fråga att City förlorar den här matchen. Så mycket enkelt kan jag säga.
Nej, och det är lite intressant, för det här är någonting som jag har börjat tänka mer på. Och är det så att vi börjar se effekterna utav klubblags VM i somras? Vi har ett Real Madrid som, visst, nu vinner de i veckan, men som ju har gått kräftgång. Man har sparkat tränare, man har åkt ut i kuppen mot ett jävla korplag.
Albacete är inte ett korplag, men absolut, ja.
Okej då. Vi har Chelsea som gick långt, som ju inte spelar bra fotboll just nu. Fick man med sig seger i veckan, och man fick med sig segern i helgen också. Men det var ju inga lysande insatser, och Chelsea har ju inte presterat någon bra fotboll den senaste tiden. Vi har ett PSG som hade det kämpigt, som också har slitit en del, och vi har haft skador och så vidare på nyckelspelare i PSG. De som var med där som inte ser ut att bromsa så mycket än så länge, vad vi kan säga i alla fall, är ju Bayern München, var det jag tänkte på. Sen har ju tyskarna också då en ganska lång julledighet. Som gör att de har kanske kunnat vila på ett annat sätt, men jag tror ändå att den här klubban kommer drabba Bayern München. Det här talar ju också för Arsenal i den här turneringen, om man ska vara riktigt ärlig, för de var inte iväg. De har ju haft den bästa uppladdningen och planeringen inför den här säsongen av alla lag i Europa.
Men sen också så här, att då börjar man titta på skador och hela den biten när slitna spelare är. Arsenal har haft jättemycket skadeproblem med sin backlinje och annat, och massa som har försvunnit och varit borta. Barcelona, som inte var i den här turneringen, har haft massa skadeproblem. Vi ska inte ens börja prata om Liverpool, som också har haft extrema skadeproblem. Tottenham var inte på någon turnering där borta, men de har väl något andra bekymmer att hantera det.
Och mycket skadeproblem. Ja, men, enorma skadeproblem. Ja,
det var väl som vår kollega Erik sa där när vi
pratade. Det är inte bara det, liksom skadorna, utan det är också alltså den mentala utmattningen och den mentala, att det är så små skillnader i fotboll på den här nivån, att om du är lite utbränd mentalt, om du är lite, då kommer det påverka ditt spel. Och sjunker du från 100% till 95%, ja, men då kommer du inte vinna lika mycket fotbollsmatcher. För att skillnaden mellan lagen är så pass liten.
City är mentalt tränerade. Det är jag helt övertygad om. Det tycker jag är ganska tydligt. Real Madrid har ju andra bekymmer. Där tror inte jag att det är klubblags-VM som ligger och spökar för dem.
Jag tror att Chelsea är mentalt utmattade också. De har också bytt tränare ju för inte så länge sedan.
De har ju bytt tränare och halva spelartruppen sen. Ja. De fick ju in nya värvningar under turneringens gång. Alltså under klubblags-VM. Ja, där har vi värvat Joao Pedro. Han dyker upp till kvartsfinal. Det var ju så det var där.
Absolut, men de har fortfarande en stomme där som Enzo Fernandez till exempel, som jag tycker inte kommer upp i nivå just nu, som ju är en nyckelspelare för dem. Tycker han ser supersliten ut. Gör enkla misstag i matcherna jag ser. Det är ju
de var ju inte bra mot Paphos här. Nej, det satt långt inne innan de lyckades lösa en seger mot ett lag som, ja, jag förstår fortfarande inte hur Paphos plötsligt blev så bra att de kan spela Champions League. För jag minns ju fortfarande när man såg dem mot, var det Elfsborg i Europaspelet? När de knappt var nära. Nej. Men så här, på så vis så kanske Chelsea ändå gjort rätt i att ta in Rossini då. Få in någon som verkligen bara är ganska lättsam i hela rollen och ja, som, vad heter det, brittisk media ändå har konstaterat, lite så här David Brent-aktig, lite The Office-aktig. Allt
det där är ju en sån här klassisk, det epitetet får ju alla chefer som är lite för uppriktiga, är lite för approachable i sitt sätt att vara, och som kanske förhåller sig till lite floskler och lite sådär.
Det låter som att du är trött på The Office-liknelsen.
Ja, men jag har hört den så många gånger om så många tränare. Det var ju liksom, ja, den dyker alltid upp. Ändå, när man tittar på den här tabellen, om man tittar på Champions League-tabellen, så konstaterar att topp 8 är alltså Bayern München, Real Madrid, PSG och 5 Premier League-lag.
Ja,
exakt. Så är det. Därefter följer då Barcelona, Sporting och sen det Premier League-laget som inte ligger topp 8 är Manchester City. Atletico Madrid, Atalanta, Inter, Juventus, Dortmund, Galatasaray, Karabach, Marseille, Leverkusen, Monaco, PSV, Atletic Club.
Fatta vad Karabach har gjort när de är där. Olympia. Det är helt sanslöst alltså. Mm.
Det är fascinerande att Napoli ligger utanför.
Är det så fascinerande?
Ja, men med tanke på alltså,
hela deras mittfält har varit bra.
De har ju Scott McTominay, då ska man ju vinna fotbollsmatcher.
Ja, men alla mittfältare förutom Scott McTominay har typ varit trasiga under hösten. Det är ett under att de är med i ligastriden, ett under att Conte är kvar. Lukaku har varit borta också, de har haft jätteproblem på så vis. Mm. Nu har de ju tappat lite mark i ligan, men att Napoli harvar inför en sista Champions League-omgång och vidare, det förvånar inte mig så mycket.
Nej.
Det som förvånar mig mer är om du går ner ännu längre ner och undrar, vad har Villarreal hållit på med i det här Champions League-spelet?
En poäng har de fått ihop.
Har Ajax sysslat med i det här Champions League-spelet? Som slog Villarreal!
Fast Ajax har ju haft en bedrövlig säsong på
absolut
alla möjliga sätt och vis.
Jo. Men de ska ju inte förlora på det här sättet. Eintracht vet jag inte vad de gör. Atleti klubb har haft en bedrövlig säsong generellt också. Nu vann de ju. Det var väldigt viktigt att de gjorde det. Om inte från spanska koefficienten att Atletic skärpte sig. Alltså Villarreal är den stora besvikelsen. Jag förstår inte vad det är de har sysslat med. Alltså.
Nej. Vi tar och lämnar Champions League. När vi ändå bara nämner Ajax så får vi konstatera att Maximilian Ibrahimovic har anlänt och spelat sina första minuter för klubben.
För Young Ajax, ja.
För Young Ajax,
ja.
Absolut. Tillsammans med Rafael van der Vaarts son.
Damien.
Ja. Det är roligt att de är där båda två.
Ja, stackarna.
Alltså de måste ju vara så här, för de måste ju få frågor om det hela tiden, båda två. Eftersom deras pappor uppenbarligen inte tycker om varandra. Mm. Det har ju inte med Damian och Maximilian att göra.
Nu är det ju väl dokumenterat att papporna inte tycker om varandra.
Ja, absolut, det har de väl varit tydliga med båda två.
Men man kan ju tänka sig att de på något sätt ändå liksom bakom kulisserna kan ha enats i att vi fortsätter med den här bilden, det är kul. Ja, alltså, man vet ju inte.
Nej,
alltså, jag tror att det kommer vara totalt irrelevant för liksom Damien van der Vaart och Maximilian Ibrahimovic och deras papper sysslade med för 20 år sedan. Jag känner det.
Ja. Det är två rätt jobbiga typer på det. Både Zlatan och Rafa är ju speciella. De är inte de som backar heller.
Gick ihop.
Ja, nej, det funkar inte jättebra. Någon var tvungen att vara största stjärnan i Ajax där och vi vet ju vem det var i slutändan. Med facit i hand så har det ju alltid varit Zlatan som varit den största stjärnan. Upp, vart han än varit.
Nu kom upp en sån här Zlatan frispark i mitt flöde här nu precis när jag skulle gå in här. Från när han var i PSG, när Beckham var där. Mm. Beckham skulle spela sin sista match. Vill gärna slå den här frisparken. Zlatan bara, glöm det, jag behöver göra mål. Och så gör han mål på den.
Det är otroligt. Alltså.
Jag blir glad.
Det finns ju bara en spelare som tar en frispark från David Beckham och det är Zlatan liksom. Han har den skallen. Hörru du, vi drar in lite Silly. Så det här är ju Silly-podden trots allt. Och vi konstaterar att Oliver Glasners
Crystal Palace håller på att kollapsa.
Ja, hans tillvaro håller på att rämna runt honom. Kommentarerna i helgen, där han är övergivna. Han var ju besviken efter att klubben sålt Gay till Manchester City. Nu har Mateta lämnat in en transferbegäran för han vill till Juventus. Och han hade passat så bra i Juventus. Jag vet, alltså...
Ja, men okej, så här. Ja, det hade han väl.
Mm.
Men de har ju också värvat Openda och David i somras. De har Dusan Vlahovic som är väl i för sig vi kan räkna bort. Han kommer ju inte vara kvar. De flyttar ju på honom på något sätt.
De är jättetrötta på Dusan Vlahovic.
Det är de. Men är det verkligen garanti att Mateta ska vara så otroligt bra i Juventus? Sen tycker jag att det är så här...
Garanti är det väl aldrig. Men Mateta är en av mina favoritforwards i Premier League. Och jag menar, han har så mycket. Men han är ju också... Jag vet inte. Jag har alltid känt att Mateta... Han är en sån där gubbe, vad är han, typ 27-28? Han är en sån där som plötsligt kommer han explodera och kommer ha en säsong, eller typ en höst eller vår, då han öser liksom 25 mål eller något sånt där.
Bara det hade han ju typ förra säsongen.
Helt jävla gott. Ja, fast jag känner att han har en sån där explosion
i sig
till.
Jag tror att han har en växel till.
Men han har en sån explosion i sig till. Men han måste vara i rätt miljö. Och Crystal Palace är ju inte i rätt miljö, för de har ju en otroligt brant nedåtstigande kurva just nu, med tanke på spelarna som har försvunnit. Vi räknar väl med att Adam Wharton kommer försvinna
I sommar.
Ja. Kanske fler spelare som kan vara på väg ut, vem vet. Och alltså, kanske Juventus kan vara ett sånt lag där Mateta får den här explosionen. För han är liksom i sin prime just nu. Han är nu hel efter skador och så vidare.
Nej, alltså såklart att det är en jättestatementvärdning av Juventus att lösa Mateta, om de gör det med tanke på att han kopplade samman med alla möjliga Premier League-toppklubbar som ville ha forward, och det blev ingenting. Om det blir Juventus som löser det. De har gjort det där förut, Juventus. Sen är det inte alltid det har varit så lyckat. Jag minns när Dusan Vlahovic kom dit. Det var ingen som trodde att Juventus skulle vara aktuella och kunna värva honom från Fiorentina. Då var det ju bara snack om Arsenal och allt vad det var, men det slutade med Juve som la massa pengar, och det kommer väl bli samma med Mateta då. De är duktiga på... Säg om man vill om Juventus och deras bara egentligen totala förfall som har skett under de senaste åren, men de är fortfarande duktiga i transfermarknaden och har fortfarande liksom väldigt bra på att norpa åt sig vissa spelare. Sen har de ju norpat åt sig fel spelare ganska många gånger och använt dem fel och hela den biten. Ja, det kan säkert bli bra. Men jag vet inte riktigt vad de ska göra med vad de tänkte när de värvade Openda och David i somras.
Nej, det har ju inte...
Openda ska ju inte heller vara någon som Juventus har kunnat plåga. Det ska ju i dagens fotbollsmarknaden tänker man att Openda är ju sån som ska ryktas till liksom Liverpool, Arsenal, United, och sen slutar det med att han flyttar till Palace eller Bournemouth. Men det är ju skönt att se att det ändå finns en attraktionskraft från de största klubbarna i Italien, att det inte bara är mittenklubbar i England alla vill till.
Gaye har ju anslutit till Manchester City nu då, och det gör ju att Liverpool kanske ser sig om efter några andra alternativ, för de behöver fortfarande värva en mittback. Nu var ju Konaté inte med av personliga skäl, besöker familjemedlem någonting i Frankrike. Jag vet inte exakt vad det är som har hänt, men han var inte med i alla fall i matchtruppen då mot Marseille. Joe Gomez kom in och var jättebra. Tyckte han var fantastiskt bra i den matchen mot väldigt målfarliga Marseille.
Men han är ju trasig inom en månad igen.
Men det går ju inte att hänga sin hatt på den kroken liksom, för att Joe Gomez går sönder. Det bara är så. Han har ju varit så hela hans karriär. Han har en jättefin nivå i sig, men det går inte att lita på honom.
Men tror du inte vi hade sett mer rykten om Liverpool för att de skulle värva något?
Jag tror inte att Liverpool kommer värva något. Nej. Det tror jag inte.
De behöver en mittback.
De behöver en mittback, men de kommer inte värva någon.
Nej.
Det är vad jag tror också. Det finns ju en Wataru Endo. Jag vet att du inte vill se honom som mittback, men han kan spela mittback om det kniper.
Teoretiskt, ja.
Teoretiskt. Och jag menar, Konaté är ju inte skadad. Nu har liksom, ja, nu har han missat den här matchen på grund av andra skäl. Han kommer ju vara tillbaka, så han kommer ju vara hel. Och Joe Gomez är ju trots allt hel nu. Och kan bara Konaté komma tillbaka, så man kan matcha Joe Gomez lite försiktigt, att han inte behöver spela varje match, då kanske han kan vara ett tillräckligt stabilt backup. Om inget oförutsett händer, och då blir det ju kris såklart.
Så här också, om Arsenal kan låna Inkapie och flytta summan till senare, då borde väl Liverpool kunna hitta liknande lösningar på en mittback, kan man tycka, om det är en ekonomisk fråga som gör att de inte vill spendera mer här nu. För alltså, mittback behöver de ju köpa. Det är ju uppenbart.
Det är uppenbart. Det som ryktas nu då är att Liverpool kikar på Tottenhams Micke van de Ven. En spelare som de ju var kopplade till då när han kom till Tottenham. Så det är en spelare de har tittat på tidigare. Och sen profil de ju har varit inne på. De vill ju ha in mer speed i försvaret.
Ja, du hittar få mittbackar som är så snabba som honom. Så att det har varit jättebra för Liverpool.
Och det är ju lite så här, alltså... För Van Dijk var ju en gång i tiden en av de snabbaste mittbackarna i världen. Det är han ju inte längre. Samma sak med Konaté, har inte heller riktigt den speeden längre, tycker jag, efter de skadorna han har dragit på sig under åren. Var ju också väldigt, väldigt kvick. Jag tror inte Micke van de Ven är på något sätt aktuellt nu i januari, utan det kanske är till sommaren då som man eventuellt hittar en övergång med Tottenham.
Kan det bli lite stelt första träningen när han ska hälsa på Alexander Isak?
Sorry. Sorry för den där benbrytaren.
Ja, det är sant.
Det är ju en supercentral spelare för Tottenham, så att det kommer ju inte bli billigt om det blir aktuellt. Men,
ja, om Tottenham inte får ordning på sitt hus så kommer ju fan det mer vilja dra, tänker jag.
Ja, absolut. Ja, men det, ja, så är det ju. Och vi får väl se nu vad som händer med Thomas Frank och vad som händer med hela projektet här framöver.
Slår de Burnley i helgen?
Dr. Tottenham vet man aldrig med. Det var ju nästan Dr. Liverpool förra helgen ju, som kryssade hemma mot Burnley. Å andra sidan fick Tottenham stryk av West Ham. Och det var inte, på hemmaplan.
Det var inte så bra för dem.
Det var inte bra, nej.
Han ryker väl ifall de tappar poäng.
Det måste han väl göra.
Sen är det
sen är det väl frågan vad som finns i övrigt.
Ange to the end of the season. Season 3.
Ja.
Alltså, helt ärligt. Är det så dumt?
Ja, det är det.
Vad ska de annars ta då?
Aj, det vet jag inte.
Exakt.
Får de in i Raola?
It's who we are, mate. jag är helt för det. Ange, in.
In med Harry Redknapp, säger jag.
Ange, in igen.
Nej, Harry Redknapp. In med Harry Redknapp.
Fattar du historien och skrivit sig då, liksom. Han är så revanschsugen, Ange.
Ska vi snacka lite om den här? Alltså, det är väl inte jättespännande, men hur fan säger man? Deloitte, Football Money League kommer ju varje år. Jag vet inte. Jag ska ju kunna franska.
Den finns varje år och vi funderar över det här varje år.
Nej, men den kommer alltid ut och den diskuteras och egentligen säger den inte jättemycket. Det är ju då säsongen 24-25, alltså säsongen som avslutades i somras, eller våras, som det rör. Och så tittar man på intäkterna och etta är i vanlig ordning Real Madrid. Det är de ju alltid.
Det har de, intäkter.
Ja, gott om intäkter finns. Man har högst matchday revenue av alla, man har högst broadcast av alla, man har högst commercial av alla, så att det, då blir man också nummer ett på listan om man vinner alla de tre kategorierna som har räknats in. Tvåa på listan Barcelona, förvånade mig lite grann faktiskt, men att de har ett så starkt kommersiell intäkt fortfarande efter de problemen de har haft, men det är inte så förvånande.
Såklart de har kommersiell intäkt, det är därför de fortfarande kan värva spelare. Alltså såhär, grundproblemet i Barcelonas ekonomi ligger ju i La Ligas löneregler. Det ligger inte i vilka pengar Barcelona faktiskt får in. De har ganska bra intäkter.
Ja, de har ju klättrat, ska sägas. Ja, från fjärde plats till andra plats då från säsongen 23-24. Bayern München halkar ner ett snäpp från andra till tredje plats. På fjärde plats hittar vi PSG. Nej, förlåt. Bayern München hoppar också upp två placeringar. Mm. PSG hoppar ner en placering då från tredje till fjärde plats. På femte plats hittar vi Liverpool faktiskt för första gången, ett av de brittiska lagen på den här listan. Och det handlar ju bland annat om att Manchester City gör ett ganska svagt resultat för den här säsongen. Man har halkat ner fyra matcher och det är, man har ju väldigt mycket lägre matchday revenue än övriga toppkonkurrenter här. Men man har också tappat lite grann på den kommersiella sidan. Arsenal ligger på sjunde plats. Sen är det ju liksom ett koppel här. Manchester United som ju också brukar vara... Manchester United brukar vara den klubben som ligger högst upp på den här listan. Har halkat ner ganska rejält, nere på åttonde plats. Deras lägsta på ganska många år. Spurs och Chelsea följer efter det. Det är förvånande att Chelsea liksom ligger efter Spurs i intäkt med tanke på vad de spenderar och hur många klubbarna...
Det jämför också arenor. Om man tar matchday revenue och sånt där. Ja, Chelsea har ju en ganska sliten, mindre arena man jämför med vad Spurs monsterbygge är och vad Arsenals arena är. Och ja, absolut, Anfield har byggts ut lite, men alltså, ja.
Nej, men Spurs har en mycket högre matchday revenue än Chelsea, men också en högre commercial revenue. Chelsea har väl fortfarande ingen tröjsponsor, visst är det så? Sen kommer första italienska klubben Inter på elfte plats, följt av Dortmund, Atletico, Aston Villa, AC Milan, Juventus, Newcastle, Stuttgart. Stuttgart har ju ganska starka matchday revenues. Benfica på 19:e plats och West Ham är då på den 20:e platsen i den här listan. Så ser det ut. Det är klubbarna som tjänar mest pengar i de här tre kategorierna, matchday, broadcast och commercial. Har du någon tanke, någon analys på det här?
Nej, det är ganska väntade siffror eller?
Ja, det är väl det som är de stora förflyttningarna är ju att båda Manchester-klubbarna halkar ner ganska mycket mot vad de har gjort tidigare. I övrigt så är det hyfsat stabilt. Det var Barcelona som har klättrat då. Från ett supersvagt resultat som de hade för ett par säsonger sedan så har de ju hämtat sig en del.
Men de är ju också ganska kommersiellt smarta, Barcelona, i det de gör. Alltså, och det har jag sagt så många gånger att det börjar bli tjatigt, men Real Madrid och Barcelona är något annat. Än, oavsett hur mycket pengar det finns i Premier League, oavsett vad man pratar om den ligan, så kommer Real Madrid och Barcelona vara något annat. Och de kommer alltid kunna ta de absolut bästa spelarna i världen. Kommer alltid vilja spela för de två klubbarna.
Nej, men då Makoto, tror jag vi får stanna för idag. Vi hade inte bett om några frågor just den här veckan för att det hade jag helt enkelt glömt att vara så upptagen med annat. Men en liten Champions League-genomgång och en liten kik på de senaste ryktena i alla fall fick vi. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka på måndag. Då ska vi följa upp det som händer i helgen och Sillypodden. Vi trycker på då hela vägen in mot Deadline Day. Vi har en halv vecka kvar ungefär.
Ja, ungefär.
Lite drygt. Så att vi förväntar oss väl inga stora rörelser i dagarna som kommer här. Men det är ändå öppet. Det är ändå öppet. Alltså, fönstret är öppet för business.
Man vet för övrigt att nu börjar det ju dyka upp liknande saker som det gjorde förra vinterfönstret. Jag såg att Fabrizio Romano har tweetat om Axel Brönner i IFK Norrköping. Ja, och när Fabrizio Romano tweetar om Axel Brönner, då vet, alltså, jättespännande talang som jag verkligen hoppas att Norrköping behåller i Superettan. Men ja, då vet man att det kanske inte är jättemycket fart på linan för Romano om Axel Brönner dyker upp i flödet.
Nej, så det kan väl vara en indikation om något. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen. I think I worked for 16 years here in England and I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.